Ja, angående vara och se varandra. Jag tycker det var länge sedan man var så många gånger i Emmaboda som man varit den sista tiden och även kommer vara framöver. Det har blivit lite mer samarbete nu på senare tid. Jag hade nog lite mer i min tidiga ungdom, men det är ju väldigt många år sedan. Jag kommer ihåg de här gemensamma sångartingen och sånt vi hade. Kommer ni ihåg det? Ja. Jag ska inte stanna vid en enskild bibeltext, utan jag vill förmedla några tankar, några olika spår här idag. Och det första spåret är andligt arv. Arv, det vet vi vad det betyder. Men andligt arv. På engelska finns det ett ord som heter legacy. Och vi skulle kunna mena med det att vad man lämnar efter sig, vad man gjort som består efter en, som andra kan ha nytta av. Och där vill jag mena något med andligt arv. Och jag misstänker och tror att de flesta som sitter här idag gör det till stora delar på grund av ett andligt arv ni har fått från era föräldrar. Så kan vi också se i Bibeln. Timoteus var ju lite som Paulus andlige son. Men Paulus säger också till Timoteus så här: jag tänker på den uppriktiga tro som fanns hos dig, den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike, och som nu, är jag övertygad om, också finns hos dig. Alltså, det är inte så att Timoteus måste vara en kristen, att han var född sån. Nej, men för den kristna tron är alltid personlig. Och det är alltid ett eget val. Men det var garanterat så att arvet, det andliga arvet från hans mamma och hans mormor, hade haft stort inflytande på att Timoteus idag var en Herrens lärjunge och faktiskt i tjänst för honom. Och om jag då ska bli lite personlig och ta lite egna släktkrönikor här. Så min mammas farfars familj var djupt präglad av den kristna tron. Mammas gammal farmor, jag tror hon hette Anna eller Hanna, hon var from. Och inte minst hennes son Per, han var lite som Sankte Per. Han spelade och sjöng ner himlen med sin fiol. Och det blev inte jul förrän Per kom hem och sjöng sina andliga sånger och spelade. Och när han senare hittades död i Skruvemåla i sitt hus, ja, det var det som om änglarna var fyllda, eller hela rummet var fyllt av änglar. Och hans syster Lisa, som var helt förvärkt, helt trasig i kroppen, hon låg och sköttes av sin man i Kyrkebo utanför Gullabo. Men när man kom till henne, då bara strålade hon, ja, rummet, ja, allt var, hon strålade om henne. Och så då Aron, deras bror, som var mammas farfar. Han var också en troende, kanske något mer kyrklig, men alltid skulle han till gudstjänst och gå till Gullabo varje söndag. Och under tiden så hans hustru Elise tog hand om alla barnen, och där fick de sitta och höra på Stillan, och det var obligatorisk närvaro där. Något strängt var det kanske, men ja. Men av de många barnen där som hade ett stort andligt arv och också inflytande från sina föräldrar är vad vi känner till, eller blev, bara två bekännande kristna. En av dem var Anders, som sedan blev äldstebror i Sion, och sen var det mammas pappa då, Gunnar. Och det har både mamma och jag, alltså min morfar, bara superlativer att säga om. Och morfar gifte sig 1929 med Signe från Rislycke utanför Hästmahult. Och Signes föräldrar, Albert och Wendla, de var kristna, och jag tror de var medlemmar i Sion. Och de fick fem barn som kom till vuxen ålder. Och av dem var fyra bekännande kristna och medlemmar i Sion. Och en av dem, som sagt, Signe, min mormor. Och henne skulle kunna sägas mycket om. Hon var bland annat en tjänarande, hade det. Hemmet var alltid öppet, alltid folk där, alltid inneboende folk. Hon hälsade på alla, hjälpte folk som hade nöd, försåg dem med mat och så vidare. Inte minst så var hon en bönesjäl, Oj vad det bads där. Och det var sömnen som överbemannade henne på natten. Annars var det mycket, mycket bön. Och Signe och Gunnar var med från Sionförsamlingens grundande. Och de fick då 4 barn. 2 flickor först och sen 2 pojkar. Var den äldsta då är min mamma Vera. Och mamma och hennes syster, de tog upp Signes bönemantel. Och oj vad de har bett i sina dagar. Och mamma har vigd en stor del av sitt liv i tjänst för Sion. Och de fick ju som bekant kanske 4 barn, 4 söner. Ja, jag ska säga det förresten. De var 4 barn och av mammas 2 små, vad säger vi, mindre bröder där, så var ännu, har de inte tagit emot Herren, men de lever ännu. Mamma gifte sig 1953 med Rune Johansson som var kom från Arvid och Greta i Mästarmåla i Blekinge. Och de fick ju 4 barn. Och faktiskt har vi alla 4 varit med på vägen. Och Håkan, som en del av er känner till, är redan hemma hos Herren. Lite om släktkrönika och andligt arv. Vad kan vi lära oss av den korta, lite röriga framställan? Jo, även med den bästa andliga uppfostran så är det inte givet att barnen lever vidare i samma tro. Alltid, det måste alltid vara ens eget personliga val av fri vilja. Och då följer det att det är väldigt, väldigt viktigt att inte skuldbelägga eller att föräldrarna själva ska känna skuld för att barnen inte följer efter i samma spår som dem. De har kanske gjort det allra, allra bästa för barnet. Men barnen måste själva välja sin egen väg. Omvänt, har man nu fått med sig kanske till och med alla barn på vägen, ja, då är det inget att yvas över eller skryta med, utan det är bara nåd. Men det är också viktigt det här med ett andligt arv. Det ger den bästa förutsättningen, grunden, för att också barnen ska ta emot och följa efter. Om ni jämför antal troende barn från en kristen familj, en kristet par, mot troende barn från till exempel en ateists familj, så förstår ni att den kvoten är oerhört stor skillnad. Och jag vill säga, i vår församling i varje fall, så de allra, allra, allra flesta där är faktiskt de som har haft kristna föräldrar och uppväxtna så. Sen är det också viktigt att säga, så länge det finns liv så finns det hopp. Det finns goda förutsättningar att de som ännu inte tagit emot av kanske era barn och så vidare kan göra det framöver. Böneskålarna vänds och faktiskt Guds barnbarn får bli Guds barn. För jag gillar starkt att läsa vittnesbörd om hur människor inte minst kommer till tro på Herren. Självklart finns det massa olika varianter och inslag i detta när de berättar sin historia, men det finns påfallande ofta samma saker som kommer upp. Inte alltid, men ofta kommer det inte som en blixt från en klar himmel. Nej, det berättas ofta så här att när jag var barn, då gick jag i söndagsskolan. Eller då gick jag i ungdomsgruppen, då var jag i kyrkans barntimme och så vidare. Sen har de levt ett annat liv. Eller så står det så här, ja, nej, jag är inte uppvuxet i ett kristet hem. Inte så hemifrån, men jag hade en kristen farmor eller mormor som jag träffade och pratade med. Och hon bad för mig och har bett för mig. För övrigt så är det oerhört vanligt att just det är någon som har bett för dem i något sammanhang. Och senare i livet, kanske långt senare, så har någonting hänt. Kanske har de kommit i en kris, kommit i nöd eller någonting förändrats dramatiskt. Och då har något väckts i dem. Då visste de vad de skulle vända sig till. Till kyrkan och framförallt till Jesus. Och trots att de inte hade levt som kristna i sina liv, så hade de en form av andligt arv, en andlig grund i sina liv som gav dem den bästa förutsättningen att sedan ta emot när det var dags. Och det är mycket viktigt att betona det när vi bedriver verksamhet som vi tycker ofta inte vi ser så mycket resultat. Vänta och se. Det var första spåret, ett andligt arv och hur viktigt det är att vi har det och förmedlar det. Det andra spåret är faktiskt dess motsats. Brist på andligt arv. Och det otäcka och farliga med sekularisering eller avkristningens sterila mylla. Beträffande avkristningen och Sverige, ja då är det inte svårt att bli lite nostalgisk. Jag är fullt medveten om att allt var inte bra för. Det var mycket tvång, det var mycket plikt, det var mycket tragglande, det var mycket lagiskhet och så vidare. Och många gånger också hyckleri. Men hela svenskens liv och hela svenska kulturen var präglat och genomsyrat av den kristna tron. Lagstiftningen, musiken, konsten, föreningslivet, kyrkans stora högtider och hela kyrkoåret präglade folket. Inte minst för de unga. Skolan kom ju till faktiskt. Det var ju kyrkan som startade det för barnen. Och man skulle lära dem att läsa för att de mer skulle kunna ta till sig det kristna budskapet och så vidare. Och de unga fick höra, läsa, sjunga och lära sig utan till predikningar, postillan, psalmer, katecheser, budord och bibelord och så vidare. Jag vet att det ofta var en läpparnas bekännelse och de ofta förmodligen inte förstod riktigt vad de sa eller lärde sig. Men svensken kom att präglas av detta, av den kristna tron och av Bibeln ändå. Och visst var det många som hoppade över skaklarna, men då visste de att de gjorde fel. Nästan alla i Sverige hade då en kristen grund, man säger världsåskådning, synsätt ändå. Och denna grund, den blev en mylla som när sen väckelsen rörelserna drog fram, då kunde det hända någonting. Det var det förberett. Allt som behövdes var egentligen att det aktiverades, det de visste om redan. Att det religiösa kom bort och att det kom ande och liv. Idag är läget helt annorlunda. Sverige är ett av världens, eller kanske världens mest avkristnade land. Hur blev det då så? Ja, man kan ju säga allmänt är det ju en väckelsebrist. Att det varit en andlig låg nivå och avfall under många år. Men avkristningen är också inte bara en slump utan en högst medveten process. Nöjesindustri och media, kulturelit och fritänkare och filosofer. Allt ifrån Hägerström och Hedenius och Herbert Tingsten. Inte minst politikerna. Deras mål och också inriktning på skola och liknande har just haft sekulariseringen som mål. Där till och med DDR, det kommunistiska, var i form av ideal och efterfölja. Faktiskt var det så att politikerna även hade målet med att avkristna Svenska kyrkan inifrån och på så sätt avkristna Sverige. Och på många sätt så kan man säga att man har lyckats i det. Vi ser också med allt som har med den kristna tron och kyrkorna ofta ignoreras i vårt samhälle. Det osynliggörs. Man hoppar över det. Man bjuder många gånger inte in de kristna. Eller vi kan se det när det är riktigt, riktigt stora evenemang. Ofta är det så att det är tyst i tv och tidningar och press om det. Och jag slås många gånger vid julfirande och påskfirande och liknande. Hur lite det är ofta om det kristna budskapet. Det är allt. Utan det är att det är en fest. Det är familj. Och det är kommersialism. Att man ska shoppa. Inte enbart, men mycket, mycket är de stora högtiderna det. Vi ser också okunskapen. Hur oerhört obildade svensken idag är om kristna ting. Många så har inte de mest grundläggande kunskaperna om vad kristen tro innebär. Och det handlar inte bara om folk som kommer utifrån eller unga. Inte minst de som man tycker borde veta mer lite eliten i samhället och kändiselit, ofta har de noll koll. Men man har också, alltså att man har felkunskap. Man är negativt inställd. Man har så mycket vanföreställningar om kristen tro. Och vi har väl hört till ledare där att religion och inte minst då kristendom är orsaken till allt elände i vår värld och alla krig och allt annat. Men det har mer och mer blivit så också att man anser att det kristna och det kristna budskapet är något ont som måste bekämpas och måste bort. Det tror jag ökat mycket, mycket den sista tiden. Och det är också så som studier visar att inom skolan så är ateismen, sekularismen och naturalismen normen som man utgår ifrån. Bland både lärare och elever. Och man ser på de kristna och kristna tron, ja, i bästa fall så att de är okunniga, obildade och i sämsta fall att det är korkat, efterblivet och psykiskt sjukt. Och en hel del av våra ungdomar får mer eller mindre lida förföljelse i våra skolor av idag. Sen är det ju också så att svenskarna är väldigt präglade av det vi kallar relativism och individualism. De kan tycka det är okej för oss att hålla på det här. Och kanske är de lite intresserade själva, men då vill de plocka lite vad de känner för och bara göra det i egen regi. Lite av det andliga smörgåsbordet. Men att få dem till en radikal omvändelse, efterföljelse och lärjungarskap och liksom inordnande under en församling och engagemang, det sitter många gånger långt inne. Och angående avkristningen, vi kanske tror att svenskarna enda stora längtan de har det är att tro på Gud och att de ber till honom ständigt, inte minst när det är lite svårt. Och jag tror för många är det så. För vissa, troligtvis många av dem som redan har en andlig grund, ett arv som jag sa innan. Men många andra är förbluffande faktiskt oberörda och ointresserade. Det tycks inte finnas ens något andligt intresse. Det har slagits av det i olika intervjuer och enkäter man har sett. Det verkar inte ens vara på banan. De tänker inte ens i de tankebanorna. Det finns inget behov. Vi vill tro att när människorna står inför döden, till exempel vid stora katastrofer, tsunamin eller Estonia eller liknande, då ropar mängder, ja kanske alla, på Jesus och blir frälsta innan de dör. Jag hoppas att jag har fel där, men jag tror ofta är det inte så. Det finns inte där naturligt. Kanske ropar man istället svordomar eller annat. Jesus säger så här, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Eller en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vi kan säga en variant av det att man får skörda det man har sått. Och jag tror många gånger det är så att det man är präglad av, det kommer också fram då. Är du hindu, ja då ropar du på dina hinduiska gudar. Är du muslim så ropar du på Allah eller något liknande i andra. Kalvinismen, de har en tämligen mörk bild om människans läge. De talar om total fördärv, att det finns ingenting i människan som vill det goda, vill älska och följa Gud. Människan kan inte göra något i sig själv. Bibeln talar om att mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Men Jeremia säger så här, bedrägligare än allt annat i hjärtat, det är obotligt sjukt. Paulus säger så här om hedningarna, en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande, för det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och Paulus säger också att ordet om korset är en dårskap för den som går förlorad. Och Bibeln talar om att vi alla har syndat och att vi saknar den här härligheten från Gud och det naturliga med Gud. Det har blivit något främmande istället. Tänk på Adam och Eva som gick och gömde sig för Gud för övrigt. Och Paulus talar så här om hur ska de kunna åkalla och tro på det som de inte har hört. Alltså har de inte hört evangelium, att det inte är där för dem, då är det inte naturligt för dem att kunna tro. De är förmodligen inte heller intresserade av det. Men finns det då inget andligt behov hos svensken idag? Jo, men ofta kanaliseras det på andra plan. Det är naturen, det är djuren, det är skogen, det är kulturen och musiken, och det är kropp och träning och hälsa. Och med det också gärna mindfulness och yoga och mystik. Eller ännu djupare in i nyandlighet av olika versioner. Det finns ingen omvändelsebehov av det. Det är mycket lägre tröskel. Det finns inget kors där. Det finns så mycket nyandlighet ibland att i Gullabo med omnejd så ni anar inte det. Och till exempel så hade vi en del kontakt med ett par änkor där. Eller rättare sagt, vi hade kontakt med deras familj. Mannen var sjuk i cancer. Och vi vill tro att båda männen faktiskt är i himlen nu. Men deras änka har vi lite försökt fortsatt ha kontakt, men det är tvärstopp. Däremot är de djupt involverade i nyandligheten. Det går däremot hem. För övrigt så finns det många gånger också en så oerhörd hemmablindhet här i Sverige just för det kristna budskapet. Jag var en gång i Darjeeling i indiska Himalaya, och jag vaknade tidigt på morgonen av att det gick på gatan ett gäng Hare Krishna och ropade om och om igen Hare Krishna, Hare Krishna. Och naturligtvis var det väl Indien som var där ute? Nej, vad jag förstår så var det allra största delen västerlänningar som kom dit och gick där. Alltså, de ratade det de redan hade i sina hemländer i väst, men däremot svarade de allt detta med hull och hår utan kritik. Det var kolossalt vad negativ han är, den där Runesson. Han kan vi inte ta hit med. Finns det inget som är positivt i Sverige? Jo, massor. För övrigt så menar vissa att kristendomen nu i väst och i Sverige har blivit så ute och varit det så länge. Så nu tycker många att nu är det något nytt som kan vara fräscht och lockande faktiskt på ett annat plan än tidigare. Och det jag beskrivit nu, det är ett perspektiv, men tack och lov så finns det också andra och mer positiva. Många talar om ett andligt uppvaknande i Sverige idag, en nyvaknat intresse, och att man faktiskt börjar se och uppskatta vad de kristna församlingarna gör. Dagens Elisabeth Sandlund brukar ständigt hamra på spiken om att det är en påkristning som pågår nu istället och inte en avkristning. Och faktiskt ser vi redan väckelse i Sverige på flera plan och flera orter, inte minst inom flera grupper som till exempel nyanlända och flyktingar, missbrukare och annat. Och det är fantastiskt. Och vi ska ha stora förväntningar vad det kan bli för vidare skörd från detta. Men fortfarande är det så att det är kalla vindar också som blåser. Och vi står inför stora utmaningar, inte minst med den ganska välmående medelklass svensken som synes är mycket svårare att nå. Men angående stora utmaningar, då tänker jag faktiskt på Paulus. För övrigt så var ju hans verksamhet inriktad på just de två grupperna jag nämnde, de två olika spåren. De som hade ett andligt arv, judarna, där inriktade han sig på. Och de som inte hade ett andligt arv, hedningarna, där inriktade han också sig. De var inte ens avkristna, de hade inte ens varit kristna. Det fanns ingen andlig grund alls där. Och tänk bara på Efesus, den skränande massan som ropar och skränar stor Efesinas Artemis. Det fanns ingen andlig kristen grund där. Men när Paulus kom till en stor hednisk stad, han såg inte bara det negativa. Han såg, här behövs evangelium. Han såg möjligheterna. Och han tog faktiskt som sin egen ära att jag ska inte gå där någon annan går. Jag ska gå dit där bara ingen annan har varit innan. Och Paulus hade min sagt framgång. Eller snarare som det står, Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. Så har jag då äntligen kommit till det tredje och sista spåret. Att bana en väg till Paulus. och att lägga en grund i människornas hjärtan. Det är så mycket jag skulle vilja säga där, men jag måste försöka begränsa mig. Alltså, vi har två helt olika grupper här att bemöta och betjäna. De som redan har någon form av andlig arv och grund. Där finns det kanske redan en mylla att Guds ord kan gro direkt. Men många gånger kan det vara svårt ändå, för det kan också vara bränd mark att de är skadade av tidiga negativa erfarenheter. Men sen har vi de som inte har något arv, ingen grund. Och där måste på något sätt skapas en odlingsbar mylla. Men först, evangelium måste ut till alla. Alla måste få höra. Det ska det ju faktiskt vara innan Jesus kommer tillbaka, i varje fall alla grupper av människor. Och jag ser det lite som en härold som går ut och ska förkunna att segern är vunnen för alla. Den största och viktigaste segern är redan vunnen. Med Jesus står det ju till med steg ner till dödsriket och förkunnade segern. Segern ska proklameras. Men att det ska ut till alla ser vi också vad Paulus säger till Timoteus. Han säger, predika ordet, träd fram i tid och otid och så vidare. Det ska ut evangeliet. Eller ta liknelsen om såningsmannen. Han var inte så noga var han sådde sädet. Han strödde överallt. Fast på vissa av de här ställena så borde inte vara, för han förstått att det inte var någon idé och så. Nej, evangelium behöver ut till alla. Vi talar mycket om mänskliga rättigheter, men efter vad Jesus har gjort så är det en mänsklig rättighet för människan att få höra evangelium. Det innebär däremot inte att alla kommer ta emot. I liknelsen om såningsmannen så vet ni av tre av jordmånarna så blev det ingen skörd. Eller ta profeten Jeremia. Herren gav honom uppdrag att gå ut och tala Guds ord till folket. Men sen sa han samtidigt, men de kommer inte lyssna på dig. Men han skulle ändå göra det, för Guds ord behövde ut till folket. Det innebär inte att det räcker för oss. Bara vi får ut budskapet så ska vi vara nöjda. Oavsett resultat. Nej, vi ska inte ge oss förrän vi får se resultat och det bryter igenom. Jag vet att det är vissa tider av såningstider där det tycks inte hända så mycket. Vi får inte skörda så mycket. Och de tycks dra ut länge ibland. Eller så ser vi också att det är olika tider av Guds handlande, andeutgjutelse och väckelse. Men det innebär inte att vi ska sitta ner med armarna i kors och bara vänta på att det ska ske. Eller att vi då bara ska beklaga oss hur torrt det är. Nej, väckelse är faktiskt en dynamisk process där Guds folk faktiskt omvänder sig och söker Herren i bön. Och omvänder sig, väcker sig inåt. Och det möjliggör också Guds handlande att han kommer med en större väckelse utåt. Vi kan inte tvinga människor, som vi sa tidigare, att bli en kristen, att bli frälst. Man kan inte tvinga en häst att dricka, sägs det. Men man kan ge bästa förutsättningar för att de ska kunna göra det. Vi ska ge människorna bästa möjliga förutsättningar för att de ska kunna ta emot Jesus och evangelium. Och då har jag kommit till kärnan och det viktigaste jag vill säga idag. Johannes Döparen, han var kallad att vara en vägröjare till Jesus. Det är vi också kallade att vara. Röja väg till människornas hjärtan för Jesus. Det är bara Gud, det är bara Jesus som kan frälsa. Men vi kan tala och visa på denna Jesus. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd. Men vi kan få vara med i muralaget och mura denna grund. Gud gav växten, säger Paulus. Men Paulus planterade och Apollos vattnade. Och det kan vi också göra. Och vid de där fyra jordmånarna vi talade om, så var det ju tre som inte var så bra. Det var för tunn mylla, det var tistla och ogräs och det var skadedjur som ställde till det. Men du vet, jordmånen är inget statiskt. Man kan faktiskt bearbeta jord, man kan tillsätta näring, man kan rensa ogräsen och man kan köra bort skadedjuren. Och vi kan få vara med i det och faktiskt skapa en bördig mylla i människor där det för nuvarande inte är så. Så att Guds ord faktiskt får en grund där att gro och bära frukt. Vi kan bana väg för Herren. Plana ut en landningsbana i människors hjärta så Guds ande kan landa där. Det är vi kallade till. I Lukas 10 står det så här: därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig, två och två till varje stad och plats dit han själv tänkte, eller dit han själv skulle komma. Vad skulle dessa lärjungar göra? Jo, de skulle röja mark, de skulle bana väg, de skulle förbereda tills Jesus skulle komma dit. De skulle också möjliggöra att Jesus skörd skulle kunna bli så stor som möjligt. Det är vi kallade till. Men vad ska vi då göra för att just möjliggöra att så många som möjligt ska ta emot? Ja, jag ska ge bara några grundläggande tankar där, men egentligen, och många av dem är egentligen självklara, men vi behöver ändå betona det. Men jag vill också att ni tänker till. Både ni som enskilda och ni som församling, hur ska ni göra för att bana väg till människors hjärtan för Jesus? I bygden och i Emmaboda, enskilda människors liv, människor som just du har kontakt med och en relation till, eller som Herren har lagt på ditt hjärta. Tänk till, hur kan vi bana väg till den människas hjärta för Jesus? Be och sök Herren över det. Men några korta punkter också. Än en gång, evangelium måste ut. Det är det enda som kan frälsa. Man behöver höra evangelium för att man ska bli medveten om att man behöver bli frälst och ta emot Gud. Ta emot Jesus. Ni vet det där Franciscus-citatet: predika alltid evangelium och om nödvändigt använd ord. Det är inte alls säkert att Franciscus har sagt det. Och om man nu har sagt det så är det bara delvis sant. För i den kristna tron handlar det alltid också om ord. Jesus säger att det ord som jag har talat till er är ande och liv. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, alltså evangelium. Evangelium behöver ut frimodigt. Det står det i Bibeln att Gud lönar vår frimodighet. Och rent och klart, ni vet att det är de kristna som tror på Bibeln, det är de kyrkorna som växer där man inte tummar. Men evangelium behöver inte bara gå ut, det behöver också gå in i människornas hjärtan. Och då behöver människorna komma under ett andligt inflytande, under andens inflytande, för då händer någonting. Och oj vad man har hört vittnesbörd, att man fick en traktat, man fick en bibel, man fick en tidning och det resulterade i att man blev frälst. För man kom under det andliga inflytandet, eller man råkade komma in på gudstjänst, man blev berörd av lovsånger och allt resulterade i att man blev frälst. Alltså man kom under andliga inflytandet och då hände någonting. Många gånger likadant när man möter en kristen och så vidare. Jag läste en gång i veckan sedan i Pensacola i USA. Det råkade en person komma in där. Hade inga tankar alls på att bli en kristen. Men han blev slagen när han kom dit. Han fick sån syndande. Han bara måste fram till staden och bli frälst. Och det blev han också. Anden överbevisar, står det i Bibeln, om synd, rättfärdighet och dom. Men då behöver människorna komma under detta andliga inflytande. Men också oerhört viktigt, vi behöver komma under andens inflytande, bli uppfyllda och ledda av anden. För att tända andra måste vi själva vara tända. Och det sunda väckelseropet, vi vet det, sänd en väckelse, Herre, och börja med mig. Människorna läser sällan Bibeln, de går sällan på gudstjänster, men de ser och läser oss. Ser de Jesus i oss? Känner de Jesu välloft omkring oss? Och jag brukar citera amerikanska väckelseevangelisten på 1800-talet, Charles Finney. Han lär ha haft en sån andens närvaro omkring sig. Så det berättas när han gick in på en verkstad en gång i USA, en fabrik, och det lär säkert att det var ganska råbarkat. Då fick människorna sluta arbeta. De kunde inte. De började gråta och de började ropa om vi blev frälsta. De fick avbryta alltihop och ha väckelsemöte innan han ens har hunnit säga någonting. För han hade en sån andens närvaro med sig. Vi ska inte underskatta den helige andens närvaro i oss och hur det påverkar människor vi möter omkring oss. Det kan påverka mer än ni anar, men jag tror att det finns en möjlighet för tillväxt och volymökning i våra liv i andens närvaro. Men också för att skapa den här myllan, den bästa förutsättningen, så tror jag också vi behöver förtroendeskapande åtgärder. Väckelsen kommer sällan för att vi annonserar väckelsemöter. Inte heller för att vi kallar en fantastisk pastor och låter henne fixa allting och så vidare. Nej, vi måste alla vara med. Och inte minst att bygga relationer. Det har blivit väldigt tydligt för mig. Vi behöver bygga relationer med våra medmänniskor. Bryta fördomar, bygga förtroende, och att vi i detta både lever och talar ut evangelium på ett naturligt sätt. Jag brukar säga att i varje fall initialt, för att människor ska bli frälsta, så är vårt köksbord mycket viktigare än vårt altarbord i kyrkan. Det behöver börja med att vi bygger relationer med människor, och få människor blir faktiskt frälsta på egen hand. Jag tror att de flesta faktiskt behöver hjälp. De behöver bli ledda, de behöver bli lite knuffade och pushade för att bli av för dem att ta emot evangelium, ta emot frälsning. Ofta annars så blir det inte av, de sitter så fast. Ytterligare så behöver vi möta människornas behov. Någon har sagt så här: finn ett behov och fyll det. Att betjäna människor med Jesu kärlek, att betjäna dem som är i nöd, det är nyckel till seger på många sätt. Att man faktiskt också använder de dörrar då som faktiskt är öppna. Och framgångarna nu bland till exempel missbrukare och flyktingar är ett tydligt exempel på det. Men det finns fler grupper i vårt samhälle, och alla människor har någon form av behov, och när vi kan fylla det, ja, då händer också någonting. Fler punkter kunna sägas, men till sist vill jag nämna det allra viktigaste, och det vet ni egentligen redan, men vi behöver ändå betona det, och det är bön. Att prioritera bönen, både som enskilda och som församling, både allmänt och konkret. Vi ingen andlig seger eller väckelse utan att Guds folk faktiskt samlar sig och ber och ropar till Gud. Och jag tänker på den där besatta pojken som lärjungarna inte kunde driva ut. Vad säger Jesus? Jo, han säger: den sorten kan bara drivas ut genom bön. Och så är det också med många, många människors själar här. De kan inte bli fria förrän vi faktiskt vi ber dem fria. Allra sist. Vi kan tycka att mycket det här verkar så omöjligt. Att det är så trögt. Men tänk på att Gud vill, står det, att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och vill Gud det, då är det också möjligt. Och det sker ju redan. Mer än någonsin över vår värld. Och faktiskt mer än vi anar även i vårt land. Men vi längtar ju efter att det ska ske mer i våra bygder också. I Emmaboda, i Holmsjö, i Gullabo och med mera. Men jag tror också vi behöver tänka till. Bli konkreta, målinriktade och fokuserade och söka Herren i detta. Hur ska jag bäst? Hur ska vi som församling bäst bana väg, skapa en bördig mylla, lägga en grund, gå före och förbereda för Jesus så att han kan komma och få en ingång i människornas hjärta. Allra sist vill jag skicka med just den betoningen på uthållighet också. Den är så viktig, och Paulus säger i Galaterbrevet 6:9: låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. När tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Ta er det med er. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du skulle gå till de här byarna som vi läste om i Lukas 10. Du hade planer på att gå dit. Du tänkte gå dit och du hade stora planer för människorna i de byarna. Men du sände människorna, lärjungar, före dig för att de skulle bana väg för dig. De skulle möjliggöra, de skulle bereda marken och skulle förbereda så att det var öppet när du kom och fick handla, att du kunde få handla där. Herre, låt oss vara samma som de där lärjungarna. Sänd oss före. Gör oss villiga gå före och bereda mark till människorna i människornas hjärtan så att du kan komma och ta din boning där. Tala till oss, upplys oss. Gör vår sak och ting tydligt för oss. Vilka dörrar ska vi gå igenom, Herre? Vilka människor ska vi gå till? Hur, på vilket sätt kan vi betjäna dem så att de öppnar upp och vill välkomna dig, Herre? Vilka murar behöver vi riva? Vilka broar behöver vi bygga? Och inte minst, Herre, låt oss hålla oss riktigt nära dig. Vi kan inte frälsa en enda människa, Herre. Men Herre, fyll oss av din ande så att ditt ande i oss får påverka och smälta människor runt omkring oss. Låt oss inte leva en söndag förmiddag gudstjänst, församlingskristendom, Herre. Utan låt oss leva ut tron på dig, livet i dig, i vår vardag, i människorna vi möter, Herre. Herre, låt oss få sprida det glada budskapet överallt där vi går fram. I ditt namn, Jesus. Amen.